الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، vi fortsätter våra lektioner i tafsir, i förklaringen av Allahs välsignade bok. Och vi har kommit fram till surat al-Ghashiya, sura 88. Och det är ungefär mitten av Juz Amma. Och al-Ghashiya betyder den överväldigande. Och vi kommer inshallah ta'ala som vanligt att börja med att lyssna på den arabiska recitationen. Och sen så går vi in på förklaringen.
سعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا
Allah subhanahu wa ta'ala säger efter bismillahirrahmanirrahim: Hal ataka hadithul ghashiya? Har berättelsen om al-ghashiya nått dig, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-ghashiya, den överväldigande, ett av återuppståndelsens dags namn, eftersom den överväldigar människorna med sin skräck. Det här nämner Ibn Kathir. Så al-ghashiya betyder den överväldigande. För den överväldigar människorna med sin skräck. Och vissa mufassirun, de som gör tafsir, som till exempel At-Tabari, nämner i hans tafsir att många lärda säger att al-ghashiya också är ett namn på elden. Man säger att både elden och domedagen är ghashiya. De är både överväldigande. Varför? För att elden överväldigar folk med katastrofer, med flammor, koppar, eld och så vidare. Omfattar dem från alla möjliga håll. Och den överväldigar också människan på domedagen. Alltså domedagen överväldigar människan med sina katastrofer, sina svåra situationer och det svåra olycka eller sorg som följer med de olyckliga på den dagen. Så generellt man kan säga att båda elden och domedagen kan kallas för ghashiya. Men det som de flesta säger är att det syftar på domedagen. Att det är ett av domedagens namn. Som det har nämnts från Ibn Abdullah ibn Abbas. Att ghashiya är ett av domedagens namn. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala situationen. Och nämner att folk på den dagen kommer vara i två grupper. Fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. En grupp kommer vara i paradiset och en grupp kommer vara i elden. Och sen beskrev han dessa två grupper. Och den första gruppen beskrev Allah subhanahu wa ta'ala med wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min 'aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dari'. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ خاشعة. Vissa ansikten kommer den dagen att vara förnedrade, utarbetade och uttröttade, men kommer brännas i en väldigt het eld. Så vissa ansikten kommer på den dagen att vara förnedrade. Förnedrade för att de är exponerade, deras synder har exponerats. Och de har gjorts tydliga för alla människor som står inför en stor förlust och en stor förödmjukning på domedagen. Därför är deras ansikten förnedrade, utarbetade och uttröttade. Nej, de är trötta och utarbetade av straffet. Och här nämner de i tafsir, som Ibn Uthaymin och andra, att de är trötta. Deras ansikten kommer att vara utarbetade och trötta för att de får släpa omkring på de här kedjorna och bojorna i helvetet. Allah säger i Koranen att på domedagen kommer Allah säga till änglarna att ta honom och kedja honom. Sätt fast honom med bojor och kedja honom med kedjor som är 70 armslängder långa. Och sen släng honom i elden. Och det här tvingas personen gå omkring med elden. Så han kommer bli uttröttad. Och så blir han uttröttad av flammorna som ständigt bränner sönder hans ansikte och hans kropp. Det här är en tafsir. En annan tafsir är också att ansiktena på domedagen kommer vara utarbetade och uttröttade. Det har nämnts från Ibn Abdullah ibn Mas'ud som Al-Baghawi nämner. De som är utarbetade och uttröttade i dunya, de tröttade ut sig och arbetade för någonting annat än islam. Yani de dyrkade statyer eller kuffar från Ahlul Kitab, judar och kristna, som till exempel munkar. Allah accepterar inte det de har gjort. All den strävan och deras vad kan man säga, de har tröttat ut sig i att dyrka. Allt det här var förgäves, var dalala. Och de kommer på domedagen att gå in i elden. Det sades också, det här nere, det är svagt, men att Umar radiallahu anhu gick förbi typ ett kloster och såg de här munkarna som dyrkade Allah så mycket liksom. Och ni vet, de tröttar ut sig själva. De gifter sig inte och de sover inte. De bara dyrkar hela dagen. Så han grät. Och så frågade han varför, så sa han den här versen. Att de tröttar ut sig för ingenting i onödan, och på domedagen kommer de att gå till helvetet. Och det har också sagts i tafsir i Bukhari från Abdullah ibn Abbas, amilatun nasiba en nasara, att de är kristna, det är de som är kristna. Och Ikrima Suddi, amilatun fid dunya bil maasi nasiba fin nar, att de var Ikrima och Suddi säger att de agerade, de arbetade, eller man kan säga agerade i att synda i detta livet och kommer att vara utarbetade eller uttröttade i elden på grund av straffen. Så de tröttade ut sig med att synda i detta liv och kommer att straffas med elden i nästa liv. Och Qatada, han sa att de var högmodiga i det här livet från att lyda Allah. Så därför kommer de att vara utarbetade och uttröttade i elden på domedagen. De vägrade underkasta sig Allah med högmod och kommer då få igen på domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, tusqa min aynin aniya. Eller afon, versen innan, tasla nara hamia. De kommer brännas i en väldigt het eld. En väldigt het eld som kommer att omfatta dem från alla håll. Och vi har sagt tidigare att den här elden är 69 gånger varmare än elden i detta liv. Och dess bränsle är människor och stenar, svavelsten. Och den är svartare än kära, som det är autentiskt berättat. Den är svartare än kära. A'udhu billah min dhalik. Så den här elden omsluter personen från alla håll. Det finns ingenstans att fly från elden. تسقى من عين آنية. Och de ska få dricka ur en kokhet källa. Yani den här källan är otroligt varm som de ska få dricka ur. Och vissa av Selef, de sa att den har nått toppen av hetta. För att Allah började värma upp den här källan den dagen han skapade himlen och jorden. Yani från den tiden fram till idag så har den förberetts för al-kuffar. För att de ska få dricka den i helvetet. Och kuffar kommer att fösas. Nyhet på domedagen. Kommer solen nära. Och folk står inför Allah i 50 000 år. Och då alla frågar de kristna och judarna. Och de som dyrkade statyer. Vad är det ni vill ha för någonting? Det första de kommer säga är. Vad? Vatten. De är törstiga. Och då kommer de att fösas som boskap till helvetet och kastas in i helvetet och få dricka från detta vidriga vatten. A'udhu billah. Och Allah säger om det här vattnet: "Wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuh." Att då de söker dricka, de ber om att få dricka någonting, kommer de att få dricka vatten som är som smält koppar. Och när de bara lyfter upp det nära ansiktet så bränner det sönder och fräter sönder hela ansiktet. Och när de väl har druckit det här vattnet så nämner Allah subhanahu wa ta'ala i surat Muhammad وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَمْ أَعَاهُمْ, att de kommer få dricka det här kokande vattnet som kommer att slita sönder deras inälvor. Och här nämner Ibn Uthaymin att kolla på det här. Vattnet kan ju ha två effekter. Antingen att det kyler ner människans yttre. Eller att det kyler ner och släcker törsten. Men i helvetet, inget av dem. Det varken kyler ner utan det fräter sönder ansiktet. Och får inälvorna att explodera i magen. Sök Allahs skydd från det här. Och vissa från Ahlul Tafsir som Al-Barawi nämner. De sa att om en droppe från det här vattnet skulle komma på ett berg i Dunja så skulle hela berget smälta. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala deras mat. Det här är en av deras drycker. De har andra drycker också. Det här är en av de dryckerna som de får i helvetet. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala deras mat. Laysa lahum ta'amun illa min dari'. De får ingen mat förutom från en taggig växt. De får ingen mat förutom från en taggig växt. Och den här taggiga växten, de säger att typ dess motsvarighet i det här livet kallas för shibrak. Det finns i öknen typ. Och det är en växt som inga djur kan äta nästan. Det är en taggväxt som växer på marken och har jättelånga taggar. Det är bara typ kamelen som kan äta den när den är färsk. Men när den är torr så är det typ ingen som kan äta den. Men man ska, som Ibn Uthaymin nämnde, man ska inte tro att det är samma som finns i elden. Det är en ännu värre. Och där säger de att dess taggar är av eld. Selef sa det. Och de sa också att den här versen, den här växten, är det vidigaste som finns. Det bäskaste som finns. Det unklaste som finns. Det äckligaste som finns. Och det mest skrämmande som finns. Det här kommer de få äta. Och sen säger alla om den här maten: la yusminu wa la yugni min ju', att den här maten varken ger näring eller stillar hungern. Och det här är just det som matens syfte är, att man antingen stillar sin hunger, man mättar sig själv, eller så söker man näring med den här maten. Men maten i helvetet fyller ingen av dessa uppgifter. Så den varken mättar och den varken ger näring. Och det här är en annan sak som det har nämnts i Koranen också, att folk kommer att få andra saker att äta i elden, som zakum och sånt. Och Ibn Uthaymin säger att det motstrider inte sig själv, utan det här är Alla berättar om ett tillfälle. Då kommer inte få någon annan mat än att darea, denna taikigabex. Och i andra tillfällen kommer de få zakum och andra äckliga saker att äta. Sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala de segerrika, ahlul iman, folket som har accepterat denna religionen, underkastat sig sin skapare och gjort det som de skapades för. De har dyrkat Allah subhanahu wa ta'ala och varit muslimer och praktiserat den här religionen. Allah nämner deras belöning på domedagen. Wujuhun yawma idhin na'ima. Men andra ansikten kommer på den dagen att vara belåtna. Lisa'iha radia, nöjda med sin strävan. Så de kommer på domedagen att vara belåtna. Man kommer se belåtenhet och ett ljus i deras ansikten. Yawma tabyaddu wujuhun, som alla nämner i surat Ali Imran. På den dagen kommer vissa ansikten att lysa upp. Så man kommer se lyckan och belåtenheten och ljuset i deras ansikten. Varför? För de är nöjda med den strävan som de gjorde i detta liv. Så de är nöjda med de goda gärningarna som de gjorde i detta liv mot Allah. De dyrkade endast Allah och gjorde alla möjliga goda gärningar som salah och så vidare. Och att de också hade al-ihsan, de gjorde väl mot resten av Allahs slavar. Resten av muslimerna behandlade dem också väl på ett gott sätt. Radia, och att de är nöjda med den belöning som Allah har sparat för dem. Den fördubblade, den belöningen som finns i mångfald som Allah har sparat för dem på domedagen. Så de prisar och tackar Allah för detta. Och de får allt som de kan önska sig. Varför? För de är fi jannatin aliya, i ett paradis där allting gott finns. Aliya, som är högt. Ett högt liggande paradis. Så det ligger på det högsta stället som finns. Och även boningarna i paradiset är höga och upphöjda. Och det har ju sagts att den högsta delen av paradiset är Al-Firdaus. Det är toppen av paradiset och det är också mitten av paradiset. Och dess tak är Arshur Rahman, Allahs tron. Och det har sagts i en hadith av Abu Sa'id i Sahih Muslim från profeten alaihi salam, att han sa i paradiset finns det 100 nivåer eller 100 grader. Mellan varje grad är det lika stort avstånd som mellan himmel och jord. Taib. Och i en annan hadith så sa han att Allah har förberett 100 grader för al-mujahidin i paradiset, samma hadith. Och mellan varje grad är det som mellan himmel och jord. Men en fråga, finns det bara 100 grader i paradiset? Ja. Det finns mera. Enligt Ibn al-Qayyim. Det här är precis som att man säger Allah har 99 namn. Det betyder inte att det inte finns mera, det finns mera. Men det finns 99 speciella namn. Och här finns det 100 speciella nivåer för dessa troende. Och beviset för att det finns mera nivåer är hadithen där profeten alaihi salam berättade att man kommer säga till den personen som kan Koran på domedagen, läs och gå upp en nivå för varje vers du kan. Taib. Och hur många verser finns det i Koranen? Det finns tusentals verser. Alltså mer än 100. Det är ett bevis på att det finns mer än 100 nivåer i paradiset. En annan hadith säger också att folket i paradiset kommer att se de som är över. De som har en lägre nivå kommer att se de som är över. Precis som man ser stjärnan i fjärran. Ja. Och subhanallah, hur långt är det inte till en stjärna? Ja. Så högre är typ en nivå. En person som har en högre nivå. Så Allah al-Mustaan. Paradiset är mycket, mycket stort. Det går inte att föreställa sig. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: La tasma'u fiha lagia. Att där kommer de ej att höra ett enda onyttigt ord. Man kommer aldrig höra någonting fult i paradiset. Det finns ingenting dåligt i paradiset som man kan höra och som man kan se heller. Lagia, yani kalimat lagu, falskt och tomt snack, eller batil. Fadlan anil kalam al-muharram, alltså, och absolut inte höra någonting som är haram i paradiset, utan allt, all kalam, säger Sa'di, det är gott tal, nyttigt tal som handlar om vikr av Allah subhanahu wa ta'ala, att man påminner varandra om Allahs otroliga välsignelser. Och man endast talar på sätt som gör de andra glada. För ni vet, i paradiset så är man tillsammans med sina bröder och systrar. Och man tilltalar bara sina nära och sina vänner med det tal som kommer att göra dem lyckliga och glada. Och då nämns en hadith också att folket i paradiset kommer att prisa Allah, tacka Allah, och så säga subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, och la ilaha illallah, lika lätt som det är att andas. Det kommer vara helt naturligt för dem. Så folk kommer endast tala gott i paradiset, och man kommer aldrig höra någonting fult eller dåligt. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Fiha aynun jariya. Där i finns rinnande källor. Och ayn på arabiska kommer till att källa. Men vad som menas med versen är att det finns källor, alltså det är sorten jins. Det finns flera källor som Allah nämner i Koranen. Fiha anharun min ma'in ghayri asin. Att i paradiset finns det floder av vatten som aldrig blir unkelt. وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيْرَ تَعْمُ. Och floder av mjölk som hellre aldrig blir gammal. وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمِّرٍ لَذَّةٍ لِشَارِبِينَ. Och floder av vin som är gott för de som dricker det. وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى. Och floder av renad honung. Och så finns det också Al-Kawthar. Och vi har ju gått igenom det här med Al-Kafur och vissa olika andra floder. Det finns många saker att dricka, Rahiq al-Maktoum och så vidare i paradiset. Men det här är bara exempel på floderna. Och som Ibn Qayyim också nämner i hans förklaring på beskrivning på paradiset, att de här floderna, när ni läser Tajri min tahtiha al-anhar, att de här floderna flyter under träden och under husen och så vidare. De flyter på marken. Och de behöver inga diken. Och de flyter dit du vill att de ska flyta. Och rinner där du vill att de ska rinna. Så de behöver inga diken, utan de rinner på jordens yta. Och Allah subhanahu wa ta'ala är kapabel att göra exakt vad han vill. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: Fiha sururun marfu'a. Samt finns där i upphöjda troner. Sarir, det är en slags tron, en jättefin sits som man kan sitta på. Och de är upphöjda. Och han nämner de i tafsir en faida. De är, som Tabari nämner, att de är upphöjda för att de troende ska få sitta där på upphöjt och njuta av att se allt det som Allah har förberett för dem från deras kungadöme. Inte bara att de är fina troner som är på marken, utan de är upphöjda för att de ska kunna sitta och se och njuta över allt som Allah har förberett och gett dem i paradiset. Och det nämns också i vissa i tafsir nämner att på dessa troner kommer också Al-Hur Al-Ain att sitta. De storögda kvinnorna som Allah har skapat för de troende i paradiset, kommer att sitta tillsammans med deras män på dessa troner. Och att de är mjuka och sköna, nämner de också i tafsir. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa akwabun mawdu'a, och framlagda koppar. Och ordet kub, Tabari nämner att det är de som inte har handtag, alltså glas kan man säga. Nu har man översatt till koppar. I alla fall koppar som är framlagda, och de nämner att de är framlagda vid dessa floder. Alltså de är alltid redo. Man behöver inte gå och leta efter dem eller fråga efter dem. De finns alltid tillgängliga. Och de är alltid fulla också. Som jag gått igenom tidigare i tafsir. De är alltid fulla, de fylls alltid på med nya drycker. Med olika sorters drycker. Och de har också, det finns också servitörer, rilmanun mukhalladun, typ eviga pojkar, alltså unga pojkar som jobbar som servitörer åt de troende. Och det har sagts i vissa saker som indikerar på att det här skulle vara kuffars barn som har dött. De får bli tjänare åt de troende i paradiset. Allah. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala wa namariqu masfufa, och kuddar placerade i rader. Yani kuddar av silke, finaste siden och silke som är placerade i rader. Och endast Allah subhanahu wa ta'ala känner till hur de är och hur de ser ut och vad som är utöver detta. Och här nämner Sa'd ibn Fayd, han säger att de är, kuddarna är placerade i rader. Någon har redan placerat dem, att man själv aldrig behöver göra det. Och Uthaymin säger också att när man ser den här tronen eller vad det är, den här soffan eller vad man sitter på, och kuddarna, att de ligger så fint. Allah, hur långt det är. Det kan vara hur långt som helst. Att de ligger så fint och de är så tyget och allting är så fint, så inbjuder det också till att man vill sitta på den här stolen. Så allt är inte bara att det är skönt, utan det är också psykiskt. Att det är någonting inbjudande. Allting i paradiset är perfekt. Wazarabiyyu mabthutha, och utspridda mattor. Yani mattor som är utspridda åt alla möjliga håll. Och här är en viktig sak, och det kan vi säga en princip som gäller paradiset. Och det är en athar som berättas från Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas afan radiyallahu anhum, radiyallahu anhuma. Han sa: "Laysa fil janna ma fi dunya illa al-asma." Att det finns ingenting i paradiset av det som finns i detta liv förutom namnen. Ni läser paradis i Koranen och hadith, och vi har sagt här att det finns kuddar, det finns floder, det finns rumman, granatäpplen, det finns inab, det finns bananer, det finns allt möjligt. Men de har bara en sak gemensamt, och det är namnen. Det är inte frukter som frukten i detta liv. Och floderna är inte som floderna i detta liv. Ingenting går att jämföra. Utan det enda som är går att jämföra, det är namnen. Men de kan också likna, men de är ändå inte samma sak. Och vi har några föreläsningar om paradiset, de finns på hemsidan. Där går vi också igenom det här med att frukterna, liksom, hur de är. Det går inte att jämföra. Profeten Salasalem gjorde en gång salat. Salat al-Khusuf. Al-Khusuf, sol eller månförmörkelse. Och Allah visade honom paradiset och helvetet framför sig när han bad. Och han gick fram och sträckte fram sin hand för att ta en klase vindruvor. Vindruvor. Men sen så tog han tillbaka handen. Och så efteråt så frågade sahaba: "Vad gjorde du så där för i bönen?" Han sa: "Jag ville ta en klase med vindruvor, men jag lät bli. Och om jag skulle ha tagit den, så skulle ni ha ätit från den så länge dunja finns kvar." Yani, en klase vindruvor skulle räcka för hela Ahle Dunja så länge Dunja finns kvar. Från profeten Sidra Salam, 1400 år sedan, fram till domedagen, så skulle alla kunna äta från den här klasen med vindruvor. Så det går inte att föreställa sig. Och de säger att det, typ, vissa säger också att varje tugga du tar är en ny smak. Och att de är mjuka som smör. De har inga kärnor. Allt är perfekt, Janine. Det går inte att föreställa sig. Så när man hör om vad som finns i paradiset, så är det bara namnen som är likadana. Och det är inte verkligheten, alltså. Att det är som våra äpplen som finns i paradiset. Som blir ruttna efter någon dag. Det finns inte. Ingenting blir ruttet i paradiset. Eller sura äpplen, det finns inte heller. Utan allt är perfekt. Okej? Okay? Och sen, efter att Allah SWT har nämnt vad som händer på domedagen med de troende, de icke-troende, vad som finns i paradiset och vad som finns i helvetet, så finns det folk som förnekar det här. Av beduinerna som var i Mekka på den tiden, utanför Mekka, folk i Quraysh och även idag. Då nämner Allah SWT någonting som ska fånga deras uppmärksamhet. Då säger أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Att de icke-troende inte bara tittar på kamelerna, hur de är skapta, och på himlen hur den har upphöjts, och på bergen hur de har ställts upp, och på jorden hur den har bretts ut. Och de säger också det här är allt som finns i beduinens omgivning. Kamelen, himlen, den utbredda jorden och bergen som man ser runt omkring sig. Så argumentet här är att den som har skapat alla dessa saker, kamelen som var det underligaste som araberna kände till, himlen utan pelare som håller upp den, jorden som är utspridd, och här nämner de också i tafsir att jorden är utspridd och den är som jord för oss, den är inte för hård så att man inte kan så någonting, och den är inte för mjuk så att allt skulle sjunka ner. Någon slags gyttja. Och den är inte heller guppig och stenig. Så att man inte skulle kunna bygga hus och väga på den. Utan den är perfekt gjord för människan. För att vi ska kunna leva på den. Och bergen som har ställts upp för att stabilisera jordytan. Som vi nämnde i surat Am, att den är autäda. Bergen är som tältpålar som man sticker ner i jorden. För att hålla fast tältet. Att bergen har samma funktion. Allah har stuckit ner bergen för att jorden inte ska skaka. För att jordytan ska vara stabil. Och det finns också andra nyttor med bergen. Att de skyddar mot stormar och andra saker. Men först och främst är det här med jordbävningar och sånt. Så Allah påminner folk här att han som är kapabel till att skapa allt det här är också kapabel till att skapa vad han vill i nästa liv. Eller hur? Man kan skapa kamelen, han säger bara kun för yakun. Bergen, havet och allt det här. Säger bara kun för yakun. Han kan göra exakt vad han vill i nästa liv. Och det är lätt för honom. Så det här argumentet är väldigt bra. Att man ständigt kommer ihåg att han som skapar det här kan också återskapa människan. Och kan skapa exakt vad han vill i nästa liv. Och vi nämnde det här med kamelen för några veckor sedan. Men det kan ju vara värt att nämna igen. Att varför kamelen just är så unik. Varför säger Allah att de inte bara tittar på kamelerna hur de är skapta. Och vi sa att kamelen är ett av de mest unika djuren som finns. Då kamelen har en päls som skyddar den från både kyla och värme. Att den kan gå i öknen nästan 10 dagar utan att dricka och äta. Och när den väl kommer fram till vatten så kan den dricka 130 liter på 10 minuter. Alltså en tredjedel av kroppsvikten på 10 minuter. Och sen kan den lagra den här vattnet och fortsätta i 10 dagar till. Och hur det här också samlas i fettet på pucken. Och hur den har hovar som gör att den inte sjunker ner i sanden. Nu är det som snöskor typ. Om den skulle ha små fötter, den skulle sjunka ner i sanden. Den skulle inte kunna gå i sanden. Och hur den har ögon som kan stå emot sandstormen. Och de säger den har långa ögonfransar som skyddar mot sandstormen. Och inte bara det, den har genomskinliga ögonlock. Så den kan stänga ögonen och gå mitt i sandstormen. Nej, Allahs man har skapat den för öken. Och näsborrarna kan den också stänga när det är sandstorm. Den kan stänga näsborrarna när det är sandstorm. Och inte bara det, de säger att om ni kollar på kamelen, den har som svarta märken på knäna. Där den böjer sig ner och lägger sig. Och samma sak på magen. Nu vet när kamelen går ner på typ armbågarna eller knäna, så är ju sanden kokhett. Alltså i skuggan är det ibland 50 grader. Så i solen, Allah, 70 grader eller något. Man kan inte gå bara fota på sanden. Så hur kan kamelen lägga sig ner utan att bränna sig? Jo, Allah sa att han har skapat extra tjock hud på de här ställena. Där armbågarna och knäskålarna. Och på magen. Så att den kan lägga sig på sanden. Och vissa människor kan tro att om det här har utvecklats genom att den har lagt sig ner så många gånger på sanden. Nej, den föddes med de här. Den föddes med de här grejerna. Så allt tyder på att Allah som har skapat kamelen, eller hur? Och att den är en otrolig skapelse. Så Allah säger فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Och de nämner också här i tafsir att kamelen är det enda djuret när du ska färdas som du kan lasta tungt. Och sen kan den ställa sig upp med lasten på ryggen. Alla andra djur måste först stå upp. Men kamelen kan du lasta hur tungt som helst, nästan, är ni? Och så kan den ställa sig upp med lasten på ryggen. Det är också unikt med kamelen. Och att kamelen är så stor och så mäktig. Alltså den är ju större än en älg liksom. Det är 3 meter hög. Den väger 500 kilo. Kan styras av ett litet barn. Och ni som har varit i Malmö har ibland sett små beduinbarn. Som är 5 år, kanske 4 år. De kan styra och rida en kamel. Är det någon som har sett det? Jag har sett på tv i alla fall. Barn, beduinbarn, de sitter bak på kamelen med en liten piska och slår kamelen och den springer iväg. Så hur Allah har liksom gett oss det här djuret som vi kan ta hand om.